Så roligt att få vara här och få tala till er, fast det har rått lite förvirring om vem som ska predika. Inte för Anders och mig, vi har haft det på klart, men det har varit lite förvirring i annonseringen. Hälsningar från södra Finland. Anders och Benjamin och jag har varit där nere i Lappvik den här veckan på pastorsdagar. Och vi har faktiskt haft det. På programmet är egentligen bara en sak, bön. Bön och fasta. Som vi har gått ner några kilo, så vet ni vad det beror på. Väldigt fina dagar när vi har bett mycket för vårt eget land, för Finland. Och vi var bland annat ända ner till längst ner, så långt ner man kan komma, till Finlands sydspets, Hangeudd. Så långt ut på klipporna man kunde komma. Och bad för Finland, och det var väldigt fint och mäktigt. Så vi tror att de här dagarna vi har varit med om har haft ett inflytande över vårt land. Och vi tror också att Guds församling har en uppgift i vår tid och kan få vara med och påverka det samhälle vi lever i. Och ni som var med här på församlingskvällen Heartbeat, så vi presenterar det som vi det där har formulerat som en vision, som inriktning för det här kommande året. Vi får se hur länge vi jobbar utifrån det här. Men jag tänkte att jag vill presentera lite av det också för oss här idag. Så att ni alla får vara med på tåget, så att säga. Och ni har hört oss använda det här uttrycket många gånger. Men nu har vi formulerat det till en bön. Gud, hjälp oss göra Vasa till en vackrare plats. Och jag tycker själv att det här är en väldigt fin bön att be. Tänk om vi skulle börja be den varje dag. Gud, hjälp mig idag att få vara med och göra Vasa till en vackrare plats. Vi har en otroligt vacker stad. Men vi vet också att det finns mycket behov i vår stad. Och mycket nöd. Och vi tror att vi kan få vara med och göra en hel del. Och vi har formulerat några punkter. Vi tror att vi kan få vara med och göra Vasa till en vackrare plats. Genom relationer, genom att fortsätta och kanske bli ännu bättre på att bygga relationer. Vi har till och med preciserat det som uppsökande relationer. Det vill säga där vi liksom, initiativet finns hos mig, hos oss. Att vara den som kanske tar kontakt, som etablerar nya relationer. Och så vidare. Vi har länge jobbat med det att vi vill vara en relationsbaserad församling. Vi vill inte vara bara en kyrka, vi vill vara en familj. Vi vill vara en Guds familj som är inkluderande, som är varm och som är öppen. Och vi hade ju en ny kyrkansamling här före. Och vi sa inte någonting egentligen om församlingen då, därför att vi tänkte att ni får det nu. Ni som är nya kyrkan, så får på det här sättet en liten inblick i hur vi tänker och hur vi vill arbeta som församling. Vi tror också att vi kan vara med och göra Vasa till en vackrare plats genom bön och förbön. Det är därför vi betjänar varandra och betjänar människor i våra gudstjänster varje söndag. Vi tror på bönen. Också att vi genom våra böner, i veckobönesamlingarna, hemma i lifegrupperna, ber för vår egen stad och vårt närområde. Ber för de som leder, de som är beslutsfattare, ber för de som betjänar oss i samhället. Ber för olika sektorer. Det har betydelse, tro mig. Det har betydelse att Guds församling ber, att vi är med och välsignar vår egen stad. Och det vill vi göra ännu mera och lyfta fram det. Och vi tror att vi kan vara med och göra Vasa till en vackrare plats genom att ha en hjälpande hand, räcka ut en hjälpande hand. Du och jag i vår vardag, människor vi möter. Men också som församling genom olika sociala projekt. Och ni hörde redan om det här God Jul Vasa som vi har jobbat med i många år här i Sion. Där vi inför varje jul, många, kanske 100-150-tal familjer i Vasa får hjälp med julklappar till barnen och också julmat på bordet. Och nu lanserar vi vårt nya projekt Happy Birthday som redan finns på hemsidan. Och i fredags så var Anders och förmedla 500 brev till socialen som de ska få förmedla vidare till 500 barn i Vasa som ska få hjälp med en födelsedagsgåva som de önskar sig och som det kanske inte finns möjligheter i alla familjer att köpa. Jag tror att det kommer att bli till välsignelse för så många barn i vår stad. Så ni kommer att få höra mera om det längre fram. Vi tror också att vi kan vara med och göra Vasa till en vackrare plats genom lovsång och tillbedjan. Vi vill vara en lovsjungande församling. Vi vill vara en församling med Jesus i centrum. Och när vi låter Jesus vara Herre så då får andra saker hamna liksom i rätt perspektiv. När vi lovsjunger och upphöjer Jesus så då lyfts våra sinnen. Du kanske har märkt det. Ditt sinne lyfts från dina omständigheter och till han som är Herre över våra omständigheter. Och när du lovsjunger, när vi lovsjunger tillsammans som Guds folk så händer det någonting i den andliga atmosfären över ditt eget liv men också över vår stad. Det har en betydelse att vi tillber och lovsjunger. Och det sista, tron på Guds kraft och förvandlande ord. Vi tror här i den här församlingen på kraften i Guds ord. I det enkla bibelordet. Att det finns en kraft i ordet att förvandla människors liv. Så vi tror på predikan. Vi tror på bibelläsning, att du hemma i din avskildhet öppnar den här boken och läser den. Vi hörde på pastorsdagarna om en undersökning som har gjorts där man har konstaterat att det som gör att människor mognar och utvecklas andligen, det är framförallt att man själv läser den här boken. Att man äter Guds ord. Att vi läser den i våra life-grupper och så vidare. Vi tror på kraften att förvandla. Och också på Guds kraft när vi lägger händerna på människor och ber. Kraften till helande, upprättelse och förvandling. Så det var de punkterna som vi presenterar här på Heartbeat. Jag skulle nu ikväll vilja en liten stund lägga fokus på den här första biten av det här med relationer. Och vi har som sagt länge i den här församlingen jobbat med och sagt att vi vill vara en relationsbaserad församling. Och vi kan ta nästa bild där. Om vi får fram den. En relationsbaserad församling mitt i en växande ensamhet i samhället. Vi tror att vi är skapade för relationer. Och vi tror att vi behöver andra i våra liv för att må bra. Och för att våra liv ska vara rika och meningsfulla. Men vi lever i ett samhälle där ensamheten faktiskt har vuxit i ett samhälleligt problem. Trots den här utvecklingen som har skett då det gäller kommunikationsmedel, ja men, transportmedel, bilar och så vidare som liksom inte är något problem för de flesta idag. Vi kan förflytta oss, vi kan ta oss till miljöer, till gemenskap och sammanhang. Och trots mobiltelefoner, trots Facebook och Instagram och så vidare så växer ensamheten i vårt samhälle. Som en cancersvulst faktiskt. Och den finns i alla åldrar. Barn, unga, seniorer, mitt i livet, i parrelationer. Det sägs att den största ensamheten är den som finns i äktenskap. Nu tror jag inte att man kan gradera ensamhet på det sättet. Jag tror inte det är fruktbart att göra det. Men vi ser att det på något sätt finns mekanismer idag som gör att människor känner sig ensamma. I Finland så är 43% av alla hushåll ensamhushåll. Och går vi till de större städerna så stiger den här siffran. Då är det över 50%. I Åbo till exempel så är 51,4% av alla hushåll så är ensamhushåll. Så jag vet inte om du har tänkt på det. Men tänk att i Vasa, i vår egen stad, så är ungefär vartannat hushåll, i varannan lägenhet så bor det en människa. Och det behöver inte betyda att man är ensam för det, fast man bor ensam. Jag känner många människor som bor ensamma, som är helt nöjda med det och som lever rikt och meningsfullt liv. Så det är ju inte det det betyder. Men det säger ändå någonting om den utveckling som vi har sett ske bara under min livstid. Där vi har gått från storfamiljer till ensamhushåll. I Stockholm så begravs var tionde person utan ceremoni och anhörig som är närvarande. Storbritannien så utsåg 2017 första ensamhetsministern i världen. På sina Finland får sin första ensamhetsminister. Har du tänkt på att det kan behövas såna i vårt samhälle? Och det säger igen någonting om en förändring som västvärlden har gått igenom. Och idag så finns det ett rop från samhälle till tredje sektorn. Till föreningar, organisationer, församlingar att komma in och hjälpa. 2018 så fanns det 97 olika projekt i Finland för att minska ensamheten. Det startas upp vänverksamhet, vänkaféer för olika målgrupper och så vidare. Och ibland så ser man här under hösten så hade i våra egna tidningar så hade figurerat annonser där man har sökt frivilliga arbetare som kan tänka sig att besöka äldre människor bara för att vara sällskap en liten stund. Så det finns ett rop på hjälp. Och proffsen så ser ensamheten som ett hot mot folkhälsan. I kölvattnet så har vi depressioner, vi har psykiskt illamående. Och idag så ser man ensamhet som en lika vanlig orsak till för tidig död som att röka och dricka alkohol. Och en större hälsorisk än övervikt och stillasittande. Då vet vi att stillasittande är ett problem idag. Vi borde vara på gym allihopa. Insante. Ah. Jag läste en psykolog, en kristen psykolog, som uttryckte sig så här. Att vi behöver idag också sociala gym. Och församlingen kan vara såna här sociala gym. Vi behöver vänner, vi behöver sociala sammanhang. Och jag tror faktiskt att i Guds församling och Guds rike så finns det någonting fantastiskt här. Jag tror att vi som Guds församling kan vara med och lindra utanförskap och ensamhet runt omkring oss. Om du och jag tar vår kristna tro och efterföljelse på allvar. Du kan göra någonting. Tillsammans kan vi göra någonting. Vi kan inte göra allt, men vi kan göra någonting. Du kan inte förändra, eller vi kan inte förändra hela världen, men vi kan förändra världen för någon, för en människa. Och vi kan inte förändra hela Vasa, det ska vi liksom inte ta i tur med. Men vi kan förändra Vasa för någon människa. Kanske för en människa. Kanske för två, kanske för flera. Jag vill ge här, innan jag går vidare, så vill jag ge två vägar eller två nycklar till ett rikt och meningsfullt liv. Två viktiga ord att ta med sig i livet. Och båda de här nycklarna, vägarna, så består av fem bokstäver. J-E-S-U-S. Jesus. Att Jesus får bli centrum i ditt liv, i mitt liv. Att du får en personlig relation med Jesus. Och att du får lära känna din himmelske pappa. Och din broder, din vän och din frälsare Jesus Kristus. Och när vi lär känna Jesus och tar emot Jesus i våra liv, så det här, dels så får du en relation till en som älskar dig villkorslös, som jag skriver där på skärmen. En som det här inte sviker dig när andra människor kanske sviker dig. En som ber för dig när andra kanske inte ber för dig. En som tror på dig när kanske ingen annan tror på dig. Och en som du kan gå till. Ja, men vi som har levt och vandrat med Jesus. Alltså det här är ju den stora, på något sätt, nåden och gåvan. Att ha någon att gå till med allt liksom vad livet liksom möter oss med. Med bekymmer, med oro, bekymmer för dina barn, bekymmer för din ekonomi, bekymmer för din hälsa. Och många gånger tänker, men de som inte har Jesus att gå till, hur orkar de med livet? Hur hanterar de saker och ting? En oerhörd välsignelse och nåd att ha en frälsare som vi kan gå till. Men inte bara det, utan han insätter dig också i en gemenskap och i en uppgift genom sin församling, Kristi kropp. Och när du tar emot Jesus, så inbjuder han dig att bli en del av någonting större än du själv. Jag talar över det här senast när jag predikar, så du kan gärna gå ut och lyssna på det. Vilken inbjudan som Jesus ger till oss att få vara del i någonting större, att få bli en del av hans dröm för våra liv och hans dröm för vår värld. Så att ta emot Jesus i sitt liv, det är också att bli en del av Guds familj och delaktig i det uppdrag som han har gett sin församling. Det andra ordet, viktiga ordet, eller nyckeln till att leva, få leva rikt, det är A-N-D-R-A. Andra. Att få leva tillsammans med andra, men också för andra. Och jag vet inte, kanske någon av er tänker så här, ja, men det är ju de andra, det är ju andra människor som ställer till med problem i mitt liv. Det är ju andra som gör att det är så jobbigt, som det gör att jag blir så besviken, känner mig så besviken och så vidare, det krånglar till sig. Ja, visst skulle livet många gånger vara lättare om inte det skulle vara för andra människor. Men nog skulle det vara fattigare. Nu skulle det vara fattigt. Och det är därför jag älskar Guds församling. Jag älskar församlingen. Därför att det finns andra än jag där. Ni är så olika mig. Ni är så annorlunda än mig. Och visst känner jag mig utmanad ibland. Men nu älskar jag Guds församling. Därför att det finns andra människor där. Men vi lever i en tid som är väldigt jag-fixerad. Där de tre viktiga orden, det är jag, min och mitt. Kanske inte det här andra riktigt. Jag vill, jag behöver, jag känner och så vidare. Och vi har en tidsanda som säger att för att vara lycklig så behöver du liksom få, kan vi säga, stå i ditt rampljus, men du behöver få andras uppmärksamhet, att då liksom blir vi lyckliga. Och vi konstaterar här på pastorsdagen när vi bad för vårt land och vår nutid, att vi har idag en kanske en självexponering som aldrig förr i historien. Ja, men nu vet ni då. Vi är ju där allihopa. Facebook-kontorna och Instagram-kontorna så svämmar ju över av selfies och så vidare. Men det här ett rop efter bekräftelse som finns idag som aldrig någonsin förr. Och jag tänker på små flickorna. Jag vet inte när jag växte upp vad som var vår dröm. Jag försöker komma ihåg, men jag kommer inte riktigt på någonting. Men idag är nästan varje småflickas dröm. Det är att få stå på scen, ha micken i handen och liksom strålkasta ljuset på sig. Och det är ju därför som kön ringlar sig lång, jättelång i de svenska städerna. När 12 stycken har chansen att få stå på scen medan kamerorna snurrar. Och få vara med och tävla om vem som blir nästa stora idolkärna. Och jag tänker så här att det är inte den unga generationen som har format den här, eller skapat den här världen som de lever i. Med alla krav, all press, alla prestationskrav, också press på uppmärksamhet. Det är vi, det är min generation. Tyvärr, som har format idealen, format värderingarna och varit förebilder. Var det vi som satte världen och snurrade runt oss själva? Och på något sätt, ju mera vi har snurrat, satt världen och snurrat runt människan, desto ensammare har människan blivit. Som lärjungar, som Jesu efterföljare, så lever vi i det här samhället och vi påverkas också, vi och en del av det. Men vi får inte glömma bort att vi representerar ett annat rike med andra värderingar. Där det här, det är inte jag som sitter på tronen, utan det är Jesus Kristus som sitter på tronen. Där det är inte kanske Gud, både Gud och församlingen och andra som ska betjäna mig, utan där Jesus får vara den som är på tronen och jag är kallad att vara hans efterföljare, att låta han vara min förebild. Och på ledarskolan har vi pratat om det här, att han kom inte för att bli betjänad, utan han kom för att tjäna. Det var en pastor i en större församling, han var inte här. Men en dag då han var i en supermarket så träffade han på en av sina församlingsmedlemmar. Och en tant, jag vet inte vilken ålder, men i alla fall en dam som kom i full fart med en överfull butikskärra och kom i full fart rakt emot honom, så han trodde att han blev påkörd. Men hon stannade precis mitt framför pastorn och så lyfte hon pekfingret och så sa hon: jag har lämnat din kyrka, jag har lämnat din församling. Och han blev ju lite överrumplad över tanten i fråga, så sa han att, jag tycker han fann sig snabbt, så sa han att, ja, om det var min kyrka så då tror jag nog det var ett gott beslut du gjorde. Och det här, om det är min församling så jag tror jag ska göra likadant, jag ska följa ditt exempel. Och så fortsatte hon att, men vill du inte veta varför jag lämnar församlingen då? Ja, jag vet inte om jag vill, sa han. Ja, jag tror att jag får reda på det. Så fortsatte den här damen att det där, du mötte inte mina behov, jag fick inte jag behövde där. Och det där, och så sa han, den pastorn, att jag kan inte erinra mig, jag kan inte minnas att jag skulle ha sett dig, än mindre att jag skulle ha pratat med dig. Och ännu mindre att jag skulle veta vad dina behov var. Att hur är det, har du berättat för någon? Har du delat dina behov med någon? Och ja, det kunde hon inte svara på. Men det här, då fortsatte pastorn så här. Sa han att, kan du berätta för mig att om vi har en församling på 5000 människor och alla tänker som du, att vem ska möta de andras behov? För om du tänker så här och resonerar så här och så har den här attityden, så måste du också ge de andra 4999 samma rättighet att tänka likadant. Och då undrar jag, men vem i hela friden ska liksom betjäna de andra? Vem ska möta andras behov? Och så fortsatte damen, så sa hon, ja, det är din uppgift att svara på. Och han sa, ja, jag hade hoppats att du inte ska fråga. Men eftersom du frågar så ska jag svara. Och han svarade så här, att det fungerar så här, att eller det kommer att fungera så här, att när människor inte längre sitter i kyrkbänken och säger att de möter inte mina behov på det här stället, utan istället börjar fråga, vems behov kan jag möta? Vem kan jag se? Vem kan jag välsigna? Så då kommer det att fungera. För då kommer alla att betjäna varandra. Och då kommer behoven att bli mötta. Och det där ingen liksom behöver känna att det där ingen ser mig. Jag tycker han var svara bra. Man kanske skulle ha blivit lite ställd själv. Men jag sa här, ni som var här på församlingskvällen, så sa jag så här, att vi som har varit troende länge och vandrar med Jesus, vi behöver växa bortom det här att det handlar om mig. Eller att det handlar om oss. Vi behöver växa bortom det här att vi kommer till kyrkan bara för våra egna behov. Bara för vad vi själva kan få. Och kanske går hem och tänker, ja, idag var det ingen som hälsade på mig. Idag var det ingen som det där såg mig och så vidare. Och jag tänker så här. Att it's not about me. Det handlar inte om mig, utan det handlar om Kristus och det handlar om hans rike som vi får vara en del av. Och det är en så oerhörd, och det finns en sån enorm hemlighet i Guds rike och i Guds församling när vi betjänar varandra. I församlingen så finns eller vad heter Paulus, han tar den här bilden av en kropp med många delar i en kropp, många lemmar, och där lemmarna finns till för varandra. Det är ju inte så att liksom alla de andra lemmarna i kroppen ska finnas till för min hand, utan det här, de olika delarna som betjänar varandra. Och det är den hemlighet som Kristus har lagt ner i sin församling. Jag mår bäst när jag ger vidare till andra det jag själv har fått. Och när jag betjänar andra. Vi ska titta på några bibelställen. Vi ska gå till Matteus 9. Ni har det där på skärmen, men jag ska slå upp det här. Matteus 9. Så läser vi om Jesus så här i vers 35 framåt. Jesus gick omkring i alla städerna och byarna och han undervisade i deras synagogor och förkunnade evangeliet om riket och botade alla slags sjukdomar och krämpor. När han såg folkskarorna förbarmade han sig över dem, för de var härjade och hjälplösa som får utan herde. Han går omkring i städerna och byarna. Jag läste någonstans att bara i Galileen så fanns det över 200 byar. Ja, Skördefältet var stort, arbetsfältet var stort. Men Jesus, han levde sitt liv för andra människor, det ser vi här. Och Markus 10:45 så säger Jesus också om sig själv att människosonen har inte kommit för att bli betjänad utan för att tjäna. Det var därför han kom. Och han sökte inte egen uppmärksamhet trots att han var Gudasonen. Och tvärtom så var liksom att han ville ha bort strålkastarljuset från sig själv. Och han använde inte ens sin makt till att göra livet lättare för sig själv, till att hjälpa sig själv. Andra har han hjälpt, men sig själv kan han inte hjälpa, var det någon som sa då han hängde på korset. Han använde inte sin makt till att hjälpa sig själv, för han kom inte för att hjälpa sig själv, han kom för att hjälpa andra. Och vi ska ta ett bibelställe till i Filipperbrevet 2. Som talar om att han kom i en tjänargestalt. Det är mäktigt när vi tänker på vem han är och vad han lämnar bakom sig. Filipperbrevet 2. Om ni nu har tröst hos Kristus, om ni får uppmuntran av hans kärlek, gemenskap i anden och medkänsla och barmhärtighet, gör då min glädje fullkomlig genom att ha samma sinnelag och samma kärlek och vara ett i själ och sinne. Sök inte konflikt eller tom ära. Var istället ödmjuka och sätt andra högre än er själva. Se inte till ert eget bästa utan också till andras. Var så till sinne som Kristus Jesus var. Han var till i Guds gestalt, men räknade inte jämlikheten med Gud som segerbyte, utan utgav sig själv och tog en tjänares gestalt och blev människan lik. När han till det yttre hade blivit som en människa, ödmjukade han sig och blev lydig ända till döden, döden på korset. Och därför har Gud också upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn, för att i Jesu namn alla knän ska böjas i himlen och på jorden och under jorden, och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är Herren, Gud Fadern till ära. Han kom i en tjänares gestalt. Han kom för att tjäna, inte för att bli betjänad. Och där i det här sammanhanget i Markus, så som där vi just läste en av verserna, så det hade blivit lite sådana småsurt och irriterat bland lärjungarna, och de började lite så här fundera att vem av dem var nu störst och vem skulle få den där bästa platsen bredvid Jesus i himlen sen en dag. Och då lär han dem en läxa som vänder upp och ner på allt liksom mänskligt resonemang. Och han säger till dem så här: den som vill vara störst bland er, han ska vara de andras tjänare. Det är Guds rike. Så Jesus, han som är vår förebild, han levde ett tjänande liv. Och hans hjärta, det är ett hjärta som sträcker sig mot andra människor. Han levde sitt liv för andra. Han dog för andra, han uppstod för andra. Och vad gör han nu? Och han sitter på Faderns högra sida och ber för andra. Vi ska småningom gå ner för landning, men vi ska lägga en fråga där på skärmen. Vad behövs för att göra Vasa till en vackrare plats? För någon människa, för en, två, kanske flera. Och ni har några saker där. Öppna ögon. Någon som ser. Jesus såg människor Varje dag så såg han människor där han rörde sig. Någon som ser. Kanske någon som vågar stiga lite mera ut ur sin bekvämlighetszon. Och våga ta kontakt. Öppna öron. Någon som lyssnar. Inte svårare än så. Öppna famnar. Någon som kramar om. Någon som uppmuntrar. Någon som säger några ord av tröst. Någon som kanske öppnar famnen och någon fler ryms in i gemenskapen. Hur skulle det vara att skaffa några nya vänner den här hösten? Och jag säger inte att du ska lämna dina gamla vänner. Men kanske går det att öppna famnen lite till. Kanske ryms en till in i famnen. Eller två. Eller flera. Öppna hem. Någon som bjuder hem. En kopp kaffe. En enkel måltid. Vet ni, för mig är det här himmelriket. Det är inte svårare än så här. Hur mycket av himlen har inte landat runt köksbordet, runt en enkel del av måltid. Öppen kyrka. En välkomnande, varm, inkluderande gemenskap där alla är välkomna. Så kan vi vara med och göra Vasa till en vackrare stad. Öppna ögon, öppna öron, öppna famnar, öppna hem, en öppen kyrka. Vi kan ta nästa bild där. Stig Degerman har skrivit en väldigt vacker dikt. Den finns tonsatt också. Där han skriver så här. Jorden kan du inte göra om. Stilla din häftiga själ. Endast en sak kan du göra. En annan människa väl. Men detta är redan så mycket. Att själva kärnorna ler. En hungrande människa mindre. Betyder en broder mer. Det säger så mycket. Ibland tar vi allt för stora målsättningar för våra liv. Vet du, en människa som du ser. Och någon annan ser en annan människa. Och himmelriket landar. Vi kan ta nästa bild. Du kan inte förändra hela världen. Men du kan förändra hela världen för en människa. Anders citerade här i en predikan för några veckor sedan. Men det säger så oerhört mycket. Du kan inte förändra hela Vasa, men du kan förändra hela Vasa för någon. Genom att stanna upp och se någon i ögonen. Genom att lyssna till någons berättelse. Genom att ge en värmande kram. Genom att bjuda på en kopp kaffe eller en måltid. Eller genom att vara öppen och välkomnande mot nya människor som Gud sänder hit i vår församling. Vi är så glada för alla nya människor som kommer hit. Och vi hoppas att ni känner er hemma. Och vi jobbar på. Vi säger inte att vi är framme. Vi har lång bit att gå och vi behöver varandra och vi behöver hjälpas åt. För att vara en öppen och välkomnande och inkluderande kyrka och församling. Och på församlingskvällen så formulerar vi tre riktigt konkreta utmaningar som vi gav till det här medlemmarna, folket i Sio. Men vi kan nog inkludera oss allesammans i det här. Fråga Gud innan du åker till kyrkan om det finns någon människa som du kan få välsigna idag. Bara tänk tanken. Tänk om jag kan få vara med och göra en annan människa glad idag. Säga någonting, bjuda på en kaffe eller vad som helst. Krama om någon. Kom i god tid till gudstjänsten. Det kan hända att Jesus behöver dig här. Vet ni att den här kyrkan är full av en massa spännande, fantastiska människor. Varje söndag. Och mitt stora problem är bara det att jag inte hinner med alla fantastiska, spännande människor. Som ni är allihopa. Det skulle vara så roligt att få sitta ner och liksom lyssna till er allesammans. Och få dela gemenskapen. Men tillsammans. Så ta chansen. Och så får du gratis kaffe före gudstjänsten. Efter gudstjänsten måste du betala för kaffe. Men du hinner med fler om du kommer i tid till gudstjänsten. Och sen det här tredje, hälsa på en ny människa. Tänk om vi skulle utmana oss lite mera. Vi tröga finlandssvenskar. Att jobba lite på det här. Så jag ville dela någonting av det här. Vi har en bild kvar där. Och det är en bön som jag vill att vi ber tillsammans.